Idag är ingen mindre än den stilige skådisen hos mig. Ja, han har precis startat ett pojkband. Eller
Nej.
Ska jag kalla det för manband?
Det är ett manband. Vi är alldeles för gamla för att vara pojkar. Boyband, those days are gone.
Exactly. Som numera heter Amen.
Amen.
Med bindestreck emellan.
Ja, precis.
Det kommer komma ut en dokumentärfilm också. Välkommen hit, Rafael Edholm.
Tack ska du ha. Tack, Bettina.
Du, det var ju länge sedan.
Det var länge sedan. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig?
Det var alldeles för länge sedan vi såg. Vi träffades ju häromdagen och då frågade jag dig, varför kommer du inte till min podd?
Mm. Alltså så här, jag har hållit mig ganska anonym de senaste åren, hållit mig borta från offentlighetens ljus, lite grann med flit.
För att?
För att ett tag så tyckte jag att bägaren vägde över åt andra hållet, och till slut så blev man liksom bara känd för att, och det gjorde att per definition när man säger ja till någonting så säger du nej till någonting annat. Och det, liksom, det blev för mycket av kan man säga, nöje istället för att hålla på med det som jag håller på med. Och det var skådespelare, regissör och numera då en sång- och dansman.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Och vi ska komma in på din föränderliga resa som du har gjort.
Tack
så. Men innan vi gör det så vill jag ju såklart höra lite grann om uppväxten. Och, för du har ju chilenska rötter.
Ja, nej, men precis. Min pappa föddes i Valparaiso och var en smörsångare av rang. Han kom till Sverige på glada 60-talet och var liksom med ett band då. Han var sångare i ett band som heter Lekiana Cuban Boys och varit hitbjuden av Ove Hahn på Gröna Lund. Så de blev en huvudakt där på Tirol under många år, och sen så, ja, så var de runt i Europa. De var liksom ett ganska stort, väldigt populärt band som herbergerade annars på El Tropicana i Kuba, på Havana där. Deras stora, ska säga, nattklubb. Så det var puffärmar, congas och mycket bessa med mucho.
Men han är helchilenare rent,
ja,
genetiskt.
Ja, alltså, det är alltid det där. Sen hans generation så finns det då sicilianskt alltså en bakgrund och araucano som är alltså från Sydamerika. Alltså indianer helt enkelt. Araucano, det är Mapuche-indianer. Så att det är det jag har och liksom, som rinner i mina ådror också tillsammans då med ett stycke Mälarhöjden.
Ett stycke Mälarhöjden. Stockholm med andra ord.
Stockholm, liksom.
Stockholm i mitt hjärta.
Ja, nej, jag är född och uppvuxen i Sverige, men när jag var väldigt liten så var vi runt med, de spelade på hotell Monte Carlo och var de huvudaktare ganska länge, så vi var där nere i Tyskland, tror jag. Så jag får runt, tror jag, i barnvagn med min mamma och min pappa.
Hur träffade din pappa din mamma?
Ja, det är lite oklart det där. Men det är klart det är att hon var, såg honom på Tirol där han liksom sjöng där. Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Och hon stod i publiken där med så här blått hår och blonda ögon, som man säger. Och 60-talet, man hade frallor under håret och såg väl väldigt härlig ut, och han såg väldigt fantastiskt ut. Han stod där och sjöng och deras blickar möttes, och sen så föddes jag några år senare, men innan dess så föddes en syster som tyvärr gick bort en dag innan hon föddes ett år.
Nej.
Och jo, så är det. Jag fick aldrig nöjt att träffa henne, men å andra sidan vet jag inte om jag skulle finnas om det skulle vara så, för att de hade bestämt att de ville bara ha ett barn. Men ja, det är en smärtsam upplevelse för alla som går igenom det, men framförallt för min mamma. Sådär. Och de försökte att pussla ihop saker och ting efter det, så kom jag två år senare, 60, hon var född 64 och jag var född 66. Och sen var de tillsammans några år, och vad sa jag? Jo, han var en latinsk smörsångare, va? Ja, det vet man väl alla vad det betyder, så att det är väl en flicka i varje hamn, och det kom hon på så småningom. Så helt plötsligt så låg alla saker ute på gatan i Mälarhöjden när han kom dit och skulle äta middag, och då har de fått reda på att han hade varit ute och svassat runt, och det var inget bra.
Så han var otrogen mot mamma?
Han var otrogen mot mamma.
Hur länge höll de ihop?
Jag tror 6-7 år i alla fall. Sådär.
Präglades du av din systers död under din uppväxt?
Nej, alltså indirekt kanske. Inte vad jag vet. Sådär. Men det är klart att mamma har alltid varit väldigt beskyddande. Sådär, och är det fortfarande. Och liksom, det är ett sår som aldrig vill läka. Och det förstår jag. Utan det är någonting man lär sig att leva med.
Hur dog hon? Får man fråga det?
Ja, alltså hon dog, vad jag förstår, så var det så att de ringde sjukhuset och sa att hon hade kraftig diarré och sådär, magsjuka liksom. Och de liksom, ja, hon åkte in till sjukhuset till och med, och där inne sa de, nej, det är ingen fara, det är ingen fara. Det här kommer jättebra, nu ska inte oroa det. Så åkte de hem, och sen så under kvällen där natten, och så torkade hon ut helt enkelt, och kroppen slutade fungera, så att hon dog utav det en dag innan hon skulle fylla ett år. Margarita.
Så himla onödigt.
Ja, det är väl lite sådär Lex Maria på den kanske.
Ja.
Men så har det livet.
Du säger att de skilde sig där vid 6-7 års åldern. Mm. Levde du då bara med mamma, eller pendlar du mellan mamma och pappa?
Nej, men pappa sen flyttade till Schweiz. Han bodde i Lugano i Schweiz i nästan 45 år. Så att jag såg inte honom så ofta. Jag såg honom ett par gånger när han var tillbaka i Sverige. Så där. Och han fortsatte sjunga med lite olika konstellationer. Så, där. Och, så att jag visste att han fanns till. Men sen växte jag upp med en styvpappa från Kramfors.
Och hur var han då?
Han var jättefin. Jättebra.
Har du någon relation till din pappa idag?
Ja, det gör jag. Alltså, jag förstår ju varifrån jag kommer. Alltså min biologiska farsa. Jag ser bilder på honom och förstår, jaha, just det, det är så där från det kommer, och mycket av hans sätt och sådär. Vi har ju liksom lärde känna varandra nu på senare år och sådär. Sen nu är han inte med oss längre, utan han gick bort för några år sedan. Men jag lovade någonstans mig själv där att komma närmare honom och göra det genom sången. Och därav så startade det här Manbandet. Och det gjorde jag 2015, så bestämde jag mig efter att jag hade en stroke i en skidback i Schweiz och tappade både talet och varit lam i halva kroppen. Och så under en natt där så jag var väldigt rädd för att jag kanske aldrig skulle vakna igen. Men jag kunde inte prata heller, så att däremot kunde jag humma lite halvdant, så att jag kunde humma Besa mig mucho. Så den hummade jag mig till söms och sa till mig själv att om jag vaknar på morgonen så ska jag ta i tur med sången. För den var den som gjorde mig lugn. Och ja, nu sitter jag här. Vaknade på morgonen, och dagen efter så träffade jag även min blivande fru som kom ner där och såg till att jag fick hjälp med allting som hände där nere. Och gick ner och fria på mina knän på henne dagen efter. uppkopplat till all världens apparater, och det gick ju också väldigt bra. Så att den här stroken ledde jag med, den var lite jobbig där ett tag, kan man säga.
Hur länge levde du med den? Ja, hur länge var du på sjukhus?
Jag var på sjukhus i ett par veckor. Man vet inte om det var en tia eller inte, men man behandlar det som att det var en stroke. Och det har jag liksom då på grund av att jag haft ett hjärtflimmer i väldigt många år. Som i sin tur ledde till att jag fick ett hjärtstillestånd 10 minuter när jag var med i en inspelning av Superstars i Fuerteventura 2012. Precis, ja. Så att det var en dag efter min födelsedag den 9 maj, för då den 8 maj och dagen efter så fick jag det här hjärtstilleståndet på mitt under inspelning.
2015?
2012. Sen fick jag stroke i hjärnan, sen fick jag stroke i hjärnan 2015 på grund av,
precis,
hjärtstilleståndet då. För då hade jag en inopererad sån här ICD som det kallas.
Är det typ någon form av pacemaker?
Som en pacemaker, fast det är som en liten tickande bomb som ska liksom explodera och ge dig en stöt när du märker att du har antingen för hög puls eller för låg puls, så ska den liksom sätta tillbaka saker till. Men då gick jag inte på blodförtunnande, utan jag ordinerades helt enkelt inte till det, utan jag tyckte att jag var alldeles för hälsosam. Men det är i sin tur, när den sköt där så skickar den ut lite så här trombolyser, små blodproppar helt enkelt, och satte sig på tvären på min vänstra sida i och med att jag hade stroke på min högra sida. Så är det.
Så du hade högt blodtryck då, kan man säga?
Nej, inget högt blodtryck, utan ett hjärta som slår oregelbundet. Nej. En arytmi liksom.
Men du sa att du inte fick någon blodförtunnande.
Ja, det ska man egentligen ha när man har arytmi. Ja. Men de tyckte
det
att
kanske inte har någonting med högt blodtryck att göra. Men...
Nej, det kan man också sätta in kanske med högt blodtryck, för att det kan, i sin tur kan ju leda till att man får proppar och så vidare. Mm. Men i mitt fall då så tyckte man att det skulle jag inte ha. Men det kanske jag hade behövt då. För nu fick jag en propp i hjärnan.
Men vilken tur att den här apparaten funkar.
Ja, både ja och nej. För den har både ställt till reda och oreda. Va? Den har ju liksom skjutit då på någonting som heter arytmi. Och den skulle egentligen då låta bli att skjuta på arytmi. Utan den ska skjuta på något som heter ventrikelflimmer. Vad det jag fick i förutomtora. Och det är det som är dödligt då. Då har man liksom ett hjärta som går att stå helt enkelt. Det blir ett flimmer som är så pass lågt att det pumpar inte blod. Men det, liksom, det ligger bara vibrerar i stort sett, och man är kliniskt död. Och...
Du var i Schweiz när
jag fick stroken.
När du fick stroken. Blev du omhändertagen på en gång?
Ja, alltså det var lite speciellt, för jag var uppe på en alptopp där högt upp och skulle precis hoppa på en lift, men han inte med den som tur var. För det var en liten speciallift sådär som bara öppnade, som en gubbe som ägde just den här liften själv, och han hade den till somrarna, sa han, för han uppe och alla sina kor där uppe. Sen på vintern så erbjöd han att man kan åka där, en hemlig liten lift blev Engelberg. Och det var en fantastisk dag. Jag fick ett åk och sen så skulle jag åka igen, men gick in på toaletten där och gjorde det man ska där in och tog lite vatten i ansiktet, och så skulle jag plocka upp mina skidor igen och försöka hinna med det. Men då åkte min son upp istället och han inte med den. Men så skulle jag plocka upp min skida, och då kunde jag inte det, för då hängde bara armen rätt ner. Jag förstod inte, jag kunde inte ta min skida, den bara hängde med kroppen. Och en väldigt god vän till mig var där då och tittade på mig och undrade vad fan som hände, och jag liksom skakade på huvudet, förstod inte. Sen pratade jag med honom och då lät ungefär som, jag förstod inte vad, jag kunde intellektuellt inte förstå vad som hände. Jag vet bara, så lät det. Han tittade på mig, är det okej? Sa jag ungefär, och kunde inte få ut något mer av det. Jag kände på pulsen, för jag vet att jag har haft liksom historik med hjärtat. Den slog ju bra, jag hade sinusrytm då. För då hade den där skjutit kvällen innan i skidbacken, min ICD så att säga. Så jag fick tillbaka sinusrytm. Men då hade jag gått med det i 24 timmar ungefär. Och då är det så att då, det är ungefär vad det tar för att de här små propparna då, som förmodligen satt i något som heter förmaksörat in i hjärtat, sköt iväg och vandrade och satt sig på tvären där uppe. Och kloggade igen det helt enkelt, så jag fick inte syre där. Mm. Så är det. Och sen så kom det helikopter och allting. Vi var ganska högt uppe, så det var lite dramatiskt för den att dels nå dit upp, men också hur den skulle landa, för det var inte helt enkelt. Men den gjorde det, och de fick in mig där och bar mig en och en halv meter djup snö. Och sen hamnade jag på sjukhus ganska, som tur var, illa kvickt. För tid är liv, som man säger, sådana här händelser. Och du har tre timmar på det, liksom, att försöka göra någonting där. Så de diagnostiserade det som en propp och bad mig att liksom gå med på det. De frågade så här, det är så här att vi tror att det här är en tia, men vi vill gärna behandla det som det vore en propp, så vi vill ge det någonting som heter trombolysbehandling. Och då är det så att man ger någonting väldigt, väldigt blodförtunnande för att lösa upp de här eventuella propparna då. Men det kan också, om jag har en blödning, så kan det vara så att jag blöder ut. Men jag tittade på dem och tittade på stället jag befann mig i. Liksom, det var som att befinna sig i en iPod. Alltså sjukhusen i Schweiz. Wow, säger jag bara. Och så är det tre läkare som stod där. Det var både hjärta, hjärna och neuro som stod där. Och de hade liksom samtalat med varandra. Så jag kände mig väldigt bra händer. Så jag bara nickade, liksom gav dem tummen upp och fick kanske fram något ord. För talet kom och gick lite grann så här. Good, just do. Ungefär. Och så gjorde de det, och det peppar peppar, här sitter jag med en glad liten hund och två små barn och en fru som jag älskar.
Det räddade ditt liv.
Igen, ja, jag har en katt med nio liv. Men några är väl förbrukade nu, får man väl säga.
Ja, men det är väl alltså, skönt att de är förbrukade när du ändå är över 45, tänker jag.
Ja, jag har några kvar.
Nej, ja, det förstår jag. Men jag tänker, om de fem andra kommer in om 60 år så är det ju okej.
Ja, nej, men precis. Jag har några, jag har gjort av med några sådär. Men jag har några fortfarande kvar, känner jag. Men just nu så annars så är hälsan framför allt viktigast. Den är väldigt bra. Så att det är väl dags att ge sig in i hetluften och släppa sargen och komma in i matchen igen.
Om vi går tillbaka till uppväxten, hade du mycket kompisar och du var aldrig mobbad i skolan eller?
Nej, alltså jag hade det bra i skolan sådär, utan jag växte upp dels i Mälarhöjden då när jag var liten, och sen så växte jag upp i Alby Botkyrka och hade jättemycket kompisar där, Claes och Tompa och Giovanni och vi gick ut och sköt pilbåge och åkte pulka, snow racer, och sen spelade jag hockey väldigt mycket, spelade fotboll väldigt mycket, men jag trodde fortfarande någonstans att jag ska bli hockeyspelare när jag blir vuxen.
Hockeyproffs
är nu fortfarande min dröm, tror jag. Ta vad jag skulle bli, skidåkare, slalomåkare, så att jag höll på mycket med vintersporter, framförallt och skidor och slalom då, och ishockey som ligger mig nära hjärtat. Ja, alla andra sporter också.
Hur funkade ekonomin? Ja, men din mamma var ensamstående med ett barn. Men hjälpte din pappa till att betala?
Det vet inte jag om han gjorde. Han tror inte det. Han var ju liksom på andra sidan jorden. Men hon levde tillsammans med en annan man. Så att hon, tror jag, gjorde väl så gott
det
hon kunde.
Det funkade.
Ja, precis.
Och de fick inga barn?
De fick inga barn, nej.
För mamma vill inte ha fler?
Det vet inte jag om det var därför eller om det inte funkar. Men jag vet inte, jag knackade inte på.
Och de levde ihop?
De levde ihop.
Happily ever after? Eller
ja,
vad ska man,
alltså, det där är ju alltid sådär. Det är klart att jag kan ju titta lite i backspegeln sådär, att ibland så blir det så att man lever ihop, men att är man happy eller inte, det är, I don't know. Ibland känner jag att som kanske, jag hade kanske gjort bäst att sära på sig ibland och leva inte med varandra utan kanske vid sidan av varandra. Men de höll ihop i alla fall. Och det är så många gör liksom.
Lever din mamma idag?
Ja, hon lever.
Så ni har en bra relation?
Vi har en jättebra relation.
När på vägen förstod du att det var skådis du ville bli?
Nej, det var jag aldrig. Alltså, jag sprang mycket på bio och sådär när jag var liten. Och man gick på kvartersbio och man såg Tarzan och Flynn och allting. Men inte trodde det där var någonting för mig. Att jag hade liksom ingen... Ja, dels fanns det inget i min familj, det var min pappa då, som var sångare och sådär, men jag hade ingen direkt kontakt med honom och ingen som krattade manegen för mig liksom sådär, utan det var min mormor som en dag ringde som tyckte att när jag var 17 år så hade jag hoppat av skolan och jag gick ett år på ekonomisk linje i Skärholmen och sen så gick jag någon vecka i Nacka gymnasiet. Sen sa jag, nej fan, det här är inte för mig. Alltså, det går inte. Jag sitter bara och tänker på vad som är utanför det här rummet och inte någonting på vad som händer i det här rummet. Så jag gick upp till rektorn helt sonika och bad och frågade om jag kunde få uppskov ett år om jag ville komma tillbaka. Men det här just nu, det funkar inte. Och det fick jag gladligen. Men jag tog sen ett jobb, började jobba på ICA Kvantum ute i Kungskurva. Stod där och stämplade burkar. Och sen var min mormor som ringde och sa att de söker statister, figuranter var det så fint vad de kallades för, på Dramaten. En regissör då som heter Ingmar Bergman sökte för sin nya uppsättning där hon tyckte jag skulle gå på det. Jag tänkte att fan, teater och när Ingmar Bergman, så här konstiga svartvita filmer, någon jävla står och glor ut genom fönstret och det regnar och mora klocka i bakgrunden, helt ointressant. Men vad fan, jag kan åka dit. Och min mormor alltid var liksom supportive av mig, så att jag, ja, jag gjorde så. Jag åkte in där och så satte jag upp mitt namn på listan. Det var fullt med folk där och det var jättekonstiga människor. Alltså det var folk med män i trikåer och sånt där. Och jättekonstigt, tyckte jag. Kom från hockey liksom. De satt och pratade och de hade tittat på dörren och den där dörren som öppnade. Så det var så otroligt spännande och spänt inför den där dörren. Och jag tyckte, fan, det här vill jag inte jag var med om. Så jag gick därifrån. Men så visade det sig att jag hade 2 timmar på mig innan min mamma skulle komma och hämta mig, så skulle jag åka ut till där vi bodde nu då. Då hade vi flyttat ut till Älgö, till Saltsjöbaden. Så att från Mälarhöjden till Alby Botkyrka ut till Saltsjöbaden, Älgö. Det var kallt, så att jag gick in och värmde mig. Och när jag satt där in och värmde mig så ropade de upp mitt namn till slut. Så att jag tänkte, okej, jag går väl in där då. Så jag gick in och där satt 3 människor och tittade på mig. Och de frågade så här, en amerikansk kvinna där som sa, can you walk for me? Jag bara, yeah. Can you walk for me from there to there? Sure. Så gick jag från ena sidan av scenen till den andra. Och så tittade de på varandra och sa, oh, interesting. Och jag bara sa, really? Okej, och sen så frågade de om de kunde få se mina ben. För alla andra hade trikåer, men jag hade ett par jeans på mig och liksom mina Timberlands. Liksom, så.
Mm. Inte det där lite hashtag me too?
Nej, nah, det är bara hashtag this is a job. This is part of the job.
Så av dig naken, vi måste
nej, men de ville se mina ben. Och så, och de tänkte att jag skulle liksom gå ut och sätta på mig en jävla trikåer. Men där och då så bara drog jag ner brallorna, drog av skärpet och släppte ner brallorna till anklarna. Och alla där liksom höll för ögonen och sa, oh my god, oh my god. Oh. Så här, jag tänkte så här, det här har man ju talat om liksom. Ja. Så jag droppar brallorna på Dramaten.
Vi ligger oss till rollen.
Ja, så långt kom vi aldrig, men jag droppar brallorna på Dramaten i Repsal 3. Det följdes av många skratt sen förstås efteråt där, men jag tyckte att det där var ingen baggis liksom, utan vad fan, mitt hockeyarsle är ingenting jag skäms för att säga. Jag hade kalsonger på mig dock, ska kanske påpekas. Och sen bara, yeah, you can put them on. Och sen så fick jag gå ut därifrån. Och så småningom sen så ropar de upp massa människor som de ville tacka för att visa intresse. Så där. Och de som de inte ropade upp skulle komma tillbaka dagen därpå. Men då ropar de inte upp mitt namn. Då vill jag gärna gå fram och påpeka att jag tror det blev något fel. För jag hör inte mitt namn, så att ni har nog missat det. Då sa de att nej, det har vi inte missat, utan vi ses imorgon. Vi kommer nog ses en bra tid framöver. Jag bara, va? Och så kom jag dagen på och så var jag där och så minskas. Och till slut så fick jag förfrågan där och helt enkelt om jag ville vara med och vara med i den här uppsättningen av Kung Lear 1982. Vi hade premiär 83 till 85. Så var jag på Dramaten i 2 års tid. Så att det var min väg.
Fick du stora roller då?
Oh ja, jag var svärds, jag var hovman, jag var träd, jag var mur, jag var skräckinjagande djur. Och sen så fick jag en liten talroll i en annan pjäs som heter Julius Caesar. Och jag var med och Turba fick mina första 3 repliker där på stora scen.
Och tjänar du bra på det här? Jag tänkte, kunde du lägga av med ICA-business?
Ja, det gjorde jag. Jag tjänade, alltså jag bodde hemma så där, så det är ingen större kostnader. Men sen så fick jag min tillgång till min första lägenhet där under en tid där när jag var 17 år. Och kunde betala mina egna räkningar och sådär. Och sen så, ja, på den vägen är det.
Jag tänker ändå att du måste ändå ha fått lite blodad tand när du stod där på scenen.
Ja, men det var kul. Det var någonting helt annat sådär. Det är klart. Det var väldigt konstiga människor och sådär. Och väldigt, från den världen som jag kommer ifrån liksom, så var det väldigt märkliga människor. Och jag tyckte folk var lite taskiga med varandra också. Sådär. Så jag tänkte såhär, vad fan liksom. Jaha. Och sen så kände jag första gången som jag har känt mig utländsk i Sverige. Det var när jag började bli, alltså, jobba som skådespelare. Då var, då jag kände att folk såg mig lite annorlunda än vad jag kanske själv såg mig. Utan småningom blev jag erbjuden då att spela grek, iranier, italienare, spanjor. Allting utom kanske en kille från hela höjden som jag alltid har sett mig själv som. Men sen kom ju även de rollerna också. Så att liksom det var Carl och Robert och Thomas och allt vad de heter. Mm. Men... jag tyckte det var kul att göra de här utländska killarna också, folk med utländsk härkomst. Och det var väl först en av dem som började med det där. Det fanns väl inte så många andra skådespelare då på den tiden. Nu talar vi så här millennium någonstans, va. Det var inte liksom, det var inte många som hade gått scenskolan så här. Det har inte jag heller gjort för den delen. Men det var inte många som hade kommit in på marknaden och allting, och nu finns det ju liksom riktiga greker och riktiga iranier som är skitbra och som axlar de rollerna säkert mycket bättre.
Ja, Fares Fares, det var ju typ den första.
Ja, precis.
Filmen kan man ju tycka, den här jalla filmen.
Ja, Libanon, Josef, precis. Men Fares är ju rolig, va? Han vill ju inte spela invandrare eller arab så här, liksom. Han vill ju spela liksom Roger och Tom, så han var väldigt mån om det. Sen har han gjort de här fantastiska filmerna med Tarek och sådär, där han liksom, he goes 100% Arab.
Ja, jag såg ju när Nine Hilton...
Den är fantastisk.
Vad heter den?
Det ska man inte säga högt, för då stiger hans huvud som en ballong.
Jag har ju haft honom i podden. Han är härlig, Fares.
Fares, ja, vi är goda vänner.
Men var Nine Hilton Incident?
I Nine Hilton Incident, ja. Och Boy from Heaven.
Och där spelar han ju egyptier.
Exakt.
Och där måste jag säga, som själv pratar arabiska, det gjorde han väldigt bra. Mm. Han fick till den egyptiska accenten. Det är som att säga så här, gå från norrländska till skånska.
Ja. Jag vet att han glänser gärna i det. För mig låter det likadant.
Jag förstår.
Men det är kul att höra, det är kul.
Ja, men det är verkligen skillnad. Så jag tänkte, men gud, han har ju verkligen lyckats få in den dialekten.
Men han är Fares den gode, han har ett öga för detaljer. Kung Fares har ju alltid liksom sett sig som nummer ett. Det är bara, vi andra måste förstå det.
Efter Dramaten här då, 82, så spelar du lite små roller och så vidare. När under resans gång träffar du din första fru?
Det var i New York. Jag flyttade till New York när jag var 19 år. Det ska vi se, det är 85, flyttade till New York. Och träffa henne sen 92. Det var en amerikanska.
Och hur länge höll det då?
Nästan 2 år.
Ja, det är ju inte så länge. Du bara nästan 2 år, läser som att du höll ganska länge.
Nej, men nästan 2 år.
Då. Varför tog det slut då?
Ja, för att hon mådde tyvärr inte så bra. Så att det ledde till massa tråkigheter tyvärr. Men nu mår hon bra.
Och när flyttade du tillbaka till Sverige?
94, precis där i slutet av 94-95, när Stockholms filmfestival, i november 94 flyttade jag hem igen.
Och vad gjorde du när du var i New York?
Ja, dels så studerade jag som skådespelare, för jag tyckte att scenskolan lockade inte så mycket, för det var inte så många, alltså, jag kände så här att jag ville inte spela turkisk invandrare hela tiden så där, och det var det ungefär när jag kände att det var det jag skulle göra om jag skulle vara kvar i Sverige, så att jag måste åka någon ställe där folk ser ut som mig, och folk kommer från någon annanstans helt enkelt. Och då liksom New York och de skådespelare och sådär, och den, så att säga, den energi som det på något vis alstrade, kände jag att där vill jag vara. Så då flyttade jag till New York och började ta skådespelarlektioner där. Var där kan man säga.
Men du jobbade också?
Ja, sen fick jag arbetstillstånd där som modell. Så jag började jobba som modell, och sen så på den tiden kunde man använda arbetstillståndet och social security number som man fick då. Då kunde man liksom göra andra jobb också. Så att jag jobbade som dörrvakt på en nattklubb där. Så jag var som bouncer som heter. På Nels.
Hade du hunnit träffa Marcus Schenkenberg där då?
Nej, det
har
jag inte.
Senare,
han kom senare. Han var inte... Han var inte stigen ur vaggan ännu.
Nej.
Nej, för fan. Jag har några år på honom. Men våra vägar korsades sen efter att jag började jobba mer och mer som modell. Och lämnade New York en sväng och flyttade till Europa, men höll kvar min lägenhet där och sådär. Lämnade min då kärlek där i New York till sitt öde. Så. Och så flyttade jag till, så var jag runt i Europa och där. Och sen träffade jag Mackan, tror någonstans 92, första gången tror jag, 92 i Paris. I Milano var det. Han stod där som en sån här Adonis och stod och kollade överallt vad fan han skulle. Han visste inte var han var någonstans. Så jag hjälpte honom hitta till vart han skulle någonstans. Han tog rygg på mig. Och vi var lite småkänniskompisar och sådär. Och träffades där, träffades på lite andra ställen sen på Paris, och sen tog hans karriär liksom fart på det riktigt och tjong, så vart han liksom världens första manliga supermodell.
Det är ju så roligt.
Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Och nu så sitter vi här och har ska liksom hålla på att lansera vårt manband.
Det är så kul.
Där Marcus Schenkenberg, jag och en kille som heter Knut Berggren, tre gamla fotomodeller, tre gamla alfahannar, grånande alfahannar som ska ges ut på en sorts musikalisk odyssé och manlig vänskap och konsten och svårigheterna att vara man av idag liksom i en värld av pop med desperat grepp om sin ungdom, ges in i den ytligaste av ytligaste branscher, popvärlden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du kom tillbaka till Sverige
95.
Ja. 95. Mm. När träffade du Görel?
Ja, det var där 95. Det kommer sluta 94, november 94, så träffade jag Görel där i 95, och det visade sig att jag hade en ring på mitt finger, en sån här Irish clatter ring, ett hjärta med två händer, och som hon såg på min hand. Och jag var på ett ställe på Söder där hon gjorde en live uppspelning för radion, så de stod live och radioteater helt enkelt, och så kom hon efteråt barn och såg min ring och sa, sån här ring har jag bara sett en gång i mitt liv. Jaha, sa jag. Och så visade hon att jag gick på skola i New York, SUNY Purchase, och då tittade jag på henne och så sa jag bara, Robert Burke. Och vad säger du? Vad var det? Robert Burke, hur kunde du veta det? För jag har jobbat med honom i dörren på Nels. Och det är en skådespelare som heter Robert Burke, som sen gjorde Robocop och alla möjliga filmer. Och de gick i samma klass tillsammans. Och det hade jag ingen aning om. Jag bara killgissade, för att jag jobbade i dörren tillsammans med honom. Och han var irländare och han hade en sån ring. Och den kan man inte köpa, den ska ges till dig. Du ska få den. Och jag hade fått min av min bästa vän då, back in the day, som var manager på Nelson. Och hade irländskt, italiensk bakgrund. Han gav mig den här Irish clatter ring.
Och där blev ni kära i varandra?
Där hände det någonting. Vi fann varandra och vi hade jävligt kul tillsammans. Så, liksom, så hade vi kärlek och mycket tid tillsammans. Många skratt och fick en son tillsammans. Och hade väldigt mycket roligt tillsammans. Och gjorde mycket produktioner och jobbat tillsammans. Så, ja.
Ni var ju ihop ganska länge, för ni var ju lite så här... Ja, men det skrevs så mycket mer i tidningarna där på slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Mm. Hur länge var ni ihop?
Jag vill nog räkna fall till 95, ja, 11 år nästan. Ja,
så här, 2006.
Vi var inte gifta så länge, utan vi var gifta i nästan 10 år, 9,5 år.
Och när föddes din son?
98.
Eller när föddes er son?
98.
98, mm. Ni, han är inte 90 år än.
Nej, han är född 98.
Och vad gör han? Har han också satsat på skådiskarriären?
Ja, alltså... Han har fått göra sin grej och jobbat runt på alla möjliga ställen. Men han har liksom, när han var liten så var han med på teatrar och filminspelningar och dubbade väldigt mycket tecknad film och sådär. Han var med och skådespelade också. Spelade liksom son till Jonas Malmsjö, son till Alexander Rappaport och till Thomas Bolarsen, och gjorde en grej på SVT, en så här 15 sedan fick huvudrollen. Så han var inne där och var på teater och tyckte aldrig det var något konstigt märkvärdigt. Så, där. Så han har liksom alltid varit exponerad till det där och varit jävligt bra. Han har liksom en naturlig replik och allting. Men han har liksom, samtidigt har han skjutit ifrån sig som man gör, som jag har gjort med min pappa liksom, med sången framförallt. Jag har inte alls velat sjunga Jag må du leva när någon fyller år ens, så här, för att jag vill inte, jag har varit rädd helt enkelt att inte räcka till med min sång. Och han har väl skjutit därifrån sig, men han har blivit vän med det där nu, så nu vill han bli skådespelare, tycker det är skitkul. Och så att han satsar på det, han har gått en skådespelarkurs nu och håller på med det och musik. Och liksom, han jobbar tillsammans med mig nu på den här produktionen som håller på med.
Det var kul.
Sitter liksom,
jobbar och han heter ju Gabriel.
Han heter Gabriel.
Ja. Ärkeängeln Gabriel tänker jag på.
Ja, det är Gabriel och Rafael. Vi har samma namnsdag.
Det var därför ni döpte honom till Gabriel kanske?
Nej, jag tror inte jag hade namnsdag då när han föddes. Liksom Rafael kom någonstans där. Helt plötsligt hade jag också namnsdag tillsammans med Åke och Erik och allt sånt. Det var en Gabriel. Det kändes bra.
Min äldsta son heter Axel Gabriel Philipsson. Jag gillar namnet Gabriel.
Jag också. Så länge det inte blir Gabbe.
Gabbe. Ja. Gabby. Gabby var Raffa. Med oss till Malmsruvar.
Ja, precis.
Och hur är din och Görels relation idag?
Den är bra. Vi tycker jag absolut. Liksom, det har inte alltid varit bra när skilsmässa är inget trevligt. Liksom. Det är på något vis ett misslyckande. Men det har vi gått vidare med. Och hon har en ny man och sådär. Och lever väldigt bra. Vi har ju vår son tillsammans, så man sitter liksom ihop med varandra i resten av livet, så är det ju bara. Så det är bara att gilla läget.
Så är det. Jag tänker, din pappa fanns ju inte närvarande, han drog ju kan man ju säga.
Ja, eller har ju varit utschasad.
Ja, men han tog ju inte riktigt sitt ansvar om man ska vara helt...
Nej, den här tiden har varit lite annorlunda då kanske, men så är det ju va, liksom han... Han föll för sitt svaga kön.
Då tänker jag ändå att här har ju du liksom, nu hade ju du din kanske styrpappa som förebild, men man tänker ändå att ja, min pappa var så här, då är det kanske lätt att det där smittar av sig på nästa generation. Men du har tagit hand om din son och nu är du gift med din fru och har två barn. Och du verkar vara en engagerad och närvarande pappa. Har du känt genom åren att jag kommer aldrig bli som min pappa? Utan jag kommer inte ta hand om mina barn?
Det har jag absolut gjort. Det har varit liksom en grundbult. Sådär, liksom att jag vill inte, det har varit flera tillfällen där jag kanske fått chansen att åka iväg och vara borta. Och skulle vara borta liksom, och sådär, men jag kan inte liksom hänga i Hollywood och vänta på att den ska komma en roll. Sådär, liksom, även om det har varit väldigt lockande många gånger. Sådär, och många av mina kompisar som gjorde det har det gått väldigt bra för. Men det har liksom inte funnits på tapeten på ett samma sätt. Liksom. Nu har jag varit där och hälsat på och kollat läget lite grann. Men att liksom bara sitta där och vänta, det finns liksom inte.
Du skulle aldrig lämna din son?
Nej, det gjorde jag inte. Alltså, utan jag valde att åka hem. Jag var där en sväng men, och sådär, i omgångar. Men jag åkte inte dit på vinst och förlust. Då liksom, hänga ett halvår liksom, sådär, som många gjorde.
Din nuvarande fru, Freja, när träffade du henne?
Alltså, vi träffades ju första gången, tror jag, 2006. Något sånt där. Ja, efter att jag hade separerat från Gör eller sådär. Och då hade jag väl en tid där jag var ute och sprang och sådär som en herrelös hund.
Precis som din hund här.
Som min lilla Folke här.
Ja, lilla
han,
Folke
han är inte herrelös. Han har ju sin herre.
Man kan gilla oss muslimer.
Ja,
för att vi inte är vana vid hundar.
Ja,
det är som en män. Man ska dissa dem och så kommer de till en.
Ja, jag vet om det gör jag med muslimer eller inte. Han bara tycker nog du är härlig, bara punkt slut.
Ja, men det var det jag tänkte, att vi är uppvuxna med att inte ha hundar.
Jaha, varför det då?
Nej, för det står någonstans i Koranen att hundar är smutsiga och hej och hå. Så vi är typ
smutsigt, titta på.
Jag vet, men jag bara säger vi är uppfostrade. Ja, jag säger inte att vi konstigt. Har en rätt uppfostran. Men det var väl så där med hundar kanske på 1600-talet, vad vet jag.
Mm-hmm.
Rabies och grejer, I don't know. Men inom islam så ska man ju inte toucha en hund. För då ska man gå och tvätta händerna 7 gånger.
Och när du sju liksom, gånger?
Jag tror 6 eller 7 gånger.
Oh my god.
Ish.
All right.
Så att jag har ju alltid varit lite avvaktande mot hundar. Uh-huh. Men på något sätt var någon hundägare som sa till mig att...
Mm. Det visste jag faktiskt inte.
Nej, men det var en hundägare som sa, en kompis till mig som sa... Jag bara, varför springer dina hundar på mig? Mm. När de känner att jag inte gillar dem. Och då så sa hon det, att de känner ändå att du är en trygg person.
Ja,
att de dras till trygghet.
Det kan de göra, men det kan också vara så att det är någonting apart med dig. Så vill de komma dit och kolla. Om du visar avståndstagande så där, så vill de söka. Vad är det för någonting med dig som inte säger haha, kolla in dig sådär bara. Så de har ju,
ja,
de har ju verkligen tentaklerna ute, man säger.
Fast de skulle ändå inte dras till en person som de känner, enligt henne då. Jag vet inte om det här stämmer. Men som är...
Fientlig.
Jag som är en fientlig, rent känslomässigt fientlig.
Alltså så här va, om du du utsöndrar osäkerhet gentemot ett djur, en hund, en häst eller en kamel för den delen, så har ju de har ju ett känslospektra som är mycket större kanske än vårat, eller som vi kanske har valt att effacera bort genom livet. Va? När vi är små barn och allting, då behöver ju det där sjätte sinnet, men så försvinner det. Hundar och djur är mycket mer perceptiva där och känsliga och kan känna in de vibrationerna som du ger bort. Och är det så att du är rädd och blir osäker, då blir de osäkra på dig, så kan de ställa dig och bara titta på dig. Och det kanske till och med skälla på dig. Så där, va? Så att,
fast din hund skäller inte på mig.
Nej, men han verkar...
Han verkar ju vilja typ sova i min famn.
Ja, men han...
Han är den enda killen som vill sova i min famn.
Ja, så är det så. Har du så ställt nu?
det är påvärt.
Okej, påvärt på den fronten.
Ja, det är påvärt på den fronten. Men...
För det är ju liksom en kvinna i de bästa år.
Ja, jo.
Det är
ja.
Kul och rolig.
Jag har hört det. Jag har hört det någon gång.
Men?
tack.
Kanske inte är välkomnande för det, eller öppen för det.
Varken mot hundar eller män.
Ja, precis.
Stängt dörren med hänglås.
Det är samma som hund, din hund.
Jo då. Nej, men jag tycker jag verkar vara en öppen person. Men jag tror ändå, jag är i grund och botten rätt konservativ, tror jag.
Mm-hmm.
Jag önskar att jag vore mer fri.
Mm-hmm.
Free spirit. Jag kanske inte är så mycket free spirit. I don't know.
Nej, det kan vara ett aktivt val också.
Ja, kanske. Och ett omedvetet aktivt val. I don't know. Men Freja, det var ett aktivt val att falla för Freja i alla fall.
Hon kom in. Det var nattklubb. Hon kom in och musiken tystnade. Och alla liksom frös till, så här, till is. Och hon gick genom det här havet av människor som bara stod fastnade. Och så tittade på mig och så log hon och nickade lite grann till mig. Och så satte musiken igång och alla började röra på sig igen. Det var första gången vi sågs. Då var hon alldeles för ung för mig att ens tänka tanken på något annat. Men det var någonting där som var en otrolig attraktion så där, som jag fortfarande har kvar som en kristallklart i mitt minne. Och jag var ute och slängde hatt på en av våra frekventa nattklubbar på den tiden. Och vi träffades ett par, tre gånger efteråt. Hon kom såg på någon teater. Jag gick fram till henne helt sonika och sa hej, vem är du? Så där, wow, vad häftig du är. Och ett nummer, tror jag. Och sen så kom hon och tittade på en teaterföreställning som jag var med i. Och vi såg så tog te. Sen berättade hon att jag var lika gammal som hennes pappa. Och då hoppade jag en halv meter och sa att nu ska jag hjälpa lilla gumman här att hitta hem igen. Och så gjorde jag det.
Hur gammal är Freja?
Hon är 36 nu.
Och du är?
57. Och sen så träffades vi, kan man säga, nästan så att säga, 7-8 år senare träffades vi. Och då var vi redo för varandra.
Jaha, så det tog så lång tid?
Mm, det gjorde det.
Så det hände ingenting första gången?
Nej, absolut inte. Jag drack saft. Saft och bulla.
För du kände, nej, hon är för ung, det här går
ja, inte. Nej, precis. Det var
hur liksom, gammal var hon då?
Hon var 19. Och,
ja, man är myndig.
Ja, det skulle säkert vara en bedrift för många män, men jag kände bara att nej, det här är inte
det var inte din grej.
Men
du måste ändå ha varit förbluffad av henne.
Nej, men jag tyckte hon var superhärlig och vacker, och det var något bekant. Liksom, sådär.
Ja, Ecuador, Sydamerika.
Exakt, jag har alltid kanske känt att en latina skulle passa mig och mitt psyke och min mentalitet väldigt bra.
La cucaracha, la cucaracha. Men du, och vad möttes ni gången efter det då?
Nej, men sen sprang vi på varandra genom åren sådär lite hej och sådär, och sen så såg jag henne på en kappalvisning, och då hade jag blivit singel bara några månader tidigare.
För du hade träffat en annan mellan Görel och...
Ja, precis. Ja. Det hände. Precis. Och sen så by chance så såg jag henne på en kappalvisning på Grand Hotel, och var otroligt härlig där, och undrade vad hände med henne, så där, vad har hon gjort, och så gick förbi, vi morsade kort på varandra, och sen så på Facebook, denna mötesplats, så la hon upp en grej där hon sökte någon som ville köpa en biljett till Thailand. Hennes kompis skulle sälja en biljett, och jag tänkte, jag visste inte vad jag skulle göra för jul och nyår, så jag tänkte wow, hoppa på och åka till Thailand 2 veckor och träna. Jag hade börjat träna thai-boxning igen.
Så hon tänkte åka?
Nej, hon hade vill hjälpa sin kompis att sälja en biljett.
Jaha, okay,
så jag hörde av mig till henne om den där biljetten. Så där. Och jag vet inte om det var bara en vag anledning till att höra kontakt, men jag tyckte verkligen att det skulle vara kul att åka. Sen så började vi prata lite grann, och så visade det sig att hon hade liksom hoppat av. Hon vann ju någon som heter Top Model 2006, Skandinavia, det var Sverige, Danmark, Finland, Norge, alla skandinaviska länder. Hon vann den 2006, så att hon var liksom med smöret och åkte runt och jobbade som modell och grejer. Jag tänkte, det här blir inte bra, så att jag lät henne liksom göra det innan vi, ja, absolut, vad ska jag säga. Det var ingenting som var planerat, men vi var inte redo att se, som var dels för ung och hade livet framför sig på något vis. Det har de fortfarande. Men så att ja, vi sågs då 2013, tror jag det var. Sen så träffades vi, för att det visade sig att hon hade liksom hoppat av det där tåget med att vara modell och resa runt och sådär. Hon hoppade av det och skaffade sig ett vanligt jobb liksom på en affär, och hade gått och tagit en teaterskådespelarkurs i 2 års tid. Så jag var såhär, wow, okej, okay. Ett lappkast, intressant, kul, spännande. Då satt jag och skrev ett manus. Och hon tyckte det är lite spännande, kul att ses, vore kul att ses. Så att hon kom över och där jag satt och skrev på ett café, och så träffades vi där och gaggade lite grann. Och så kände jag bara, wow, vi vill gärna ses igen. Nej, men så började vi träffas lite grann sådär, hon var lite svårflörtad sådär. Och tyckte liksom, hon hade sitt liv in order, men jag kom väl in och ställde till lite grann. Jag dök upp där en dag när vi skulle träffas. Men tyvärr så ställde jag in, först ställde hon in ett par gånger, sen så ställde jag in för att jag kom ihåg hur det var exakt, det var, jag tror det var min son som var sjuk och så där. Men då åkte jag dit med en kasse där hon jobbade på en hälsokostaffär på Södermalm med lite så här en liten goodiebag som jag hade snott ihop då. Och så gav jag den till henne när jag stod i kön där. Hon såg inte att det var jag, så hon var en halv meter när jag dök upp där. Och bara så här, varsågod, jag vill bara ge dig den här. Va? Och sen så fick vi den här dejten så småningom. Och jag kom och hämtade henne på min moppe som jag hade då. Och sen så åkte vi moppe och åkte på dejt. Och ja, nu nästan 10 år senare så har vi 2 små barn och en hund och bor ute på landet tillsammans.
Och du är lika kär fortfarande?
Absolut, hon är helt fantastisk.
Och jobbar, vad jobbar Freja med nu?
Freja jobbar på, just nu så jobbar hon på Dramaten. Hon gör en uppsättning där som heter Lilla Eilof som ska spelas på lilla scenen där hon jobbar som regiassistent till en fantastisk regissör, Stefan Larsson. Så hon jobbar som regiassistent där nu. Och det är tredje produktionen som hon gör med honom.
Och kände du att när du träffade Freja att ja, du var väl runt vadå, i 45-47 års åldern där.
Ja.
Att du orkade skaffa fler barn, för nu var ju din son redan...
Han var liksom klar utflugningen, ja. Precis. Ja, men det förstod jag på definition, liksom, att nu alltså, en yngre kvinna, liksom, det var så här att det självklart så är det barn och sådär involverade då. Och jag tyckte det skulle vara superhärligt förstås. Jag tyckte... Ja, men tanken att ha barn tillsammans med Freja var ju fantastiskt. Va? Men sen var det inte så att jag var inte liksom i den bästa hälsan. Så jag var kanske lite rädd för det. Va? För att jag hade hjärtproblem och hade haft min stroke och sådär. Så att jag var liksom inte fas med. Jag hade det som en morot att jag skulle liksom, att jag skulle komma tillbaka i matchen. Och komma tillbaka till livet. Och det är liksom, livet har mig blivit som ett extra knack, som en så här frikula när man spelar flipper. Liksom, jag har fått vara med om det här på en gång till. Så att jag lever på lånad tid, så man säger.
Hur mår du idag?
Just nu mår jag jättebra. Jag har lite små skavanker, så här, små grejer, men alltså, i det stora hela så är jag
känner du av, du vet ju själv att jag har varit gift med en äldre man. Mm. Inte 21 år äldre, men 35 år äldre. Mm. Känner du av åldersskillnaden mellan dig och Freja?
Ja, det är väl lite grann så där när jag nämner, vi pratar om The Beatles till exempel, eller någonting sånt där. Det är generations, man har samma referenser så där. Och jag blir väldigt skolande då. Jag tänker, vad fan, vet ni inte vad fan, vad är det med den här jävla generationen liksom? 80s, 90s, vad fan kan man... Jag hade ju check på, när jag växte upp 66, jag hade ju check på alla så här sport och filmstjärnor och allting som var på 40-talet och 50-talet, så här. Jag hade bakåt check som fasen, alltså, men de här yngre generationerna, de skiter fullständigt i det. Men det är lite andra tider, så att det är mer surr nu. Liksom. Det är mer som ska liksom, som är i eten. Så att det är mycket, mycket mer att ta in hela tiden. Så att det kanske är att titta bakåt, blicka bakåt. Så är det svartvita filmer och så där skit. Det är inte intressant på samma sätt som det var för mig.
Så där kan du, och musiksmak och lite sådär.
Ja, det, framförallt referenser och sådär. Det är klart att... jag dricker inga alkohol sen 2015. Jag slutade med det efter min stroke där. När jag sen fick en gjorde en ablation, som det heter. Man går in i hjärtat och bränner. Jag har gjort det 2 gånger. Och det gör att jag får tillbaka mitt liv, kan man säga. Jag har liksom en normal sinusrytm just nu, peppar peppar, och lever ett fantastiskt liv och hälsosam och sådär. Och det gör att jag gör min del då, och 2 barn och sådär, 2 unga barn, då måste jag liksom bara på tårna, så arbetar jag väldigt mycket och håller på med sådär, så då måste jag hålla med schackmatt.
Känner du att du är mer närvarande med de här 2 små än vad du var med Gabriel?
Alltså det där är ju så himla svårt fråga. Min fru säger, jag tycker ju, hon inte alls att jag är lika närvarande som jag är, för att jag går hela tiden och funderar på massa projekt och grejer. Även om jag finns där fysiskt, så kanske mina tankar är någon annanstans. Jag har också skrivit en bok nu som kommer ut 2024, en liten lätt novell på 600 sidor som jag skrivit tillsammans med min kollega.
Jaha, nu är man författare också.
Den kommer komma ut på Bazaar Bonnier förlag, som handlar om rallarna och en rallakocka som heter Svarta Björn.
Så där är det, men det kan ju vara lite, jag pratar ofta om mina ADHD-symptom. Det kan ju vara ADHD-grej.
Nej, det är bara saker som måste göras. Och som, om man inte gör det själv, så blir det aldrig av. Så att, Jag tycker inte, nej, nu hoppar folk upp i din famn där.
Han det var roligast.
Ja, han, jag tror han,
jag sa ju att han ville hoppa upp i min famn.
Ja, men det är klart.
Och vad hände? Ja. Han hoppade upp i min famn.
Ja, det är bra folk.
Jag säger det, man ska dissa dem bara, så kommer de.
Ja, men han sitter där, han sitter fint.
Bajsa inte på mig bara, snälla.
Nej, han har hyfs.
Hur många gånger måste jag tvätta händerna för det här?
Du är bortom tvättad, du får nog tvaga dig.
Folke, nu, titta folke. På huset.
Där är du. Jag vet inte om jag har någon bokstäver. Kanske man har det inte. Jag är inte sugen på att veta faktiskt, för jag tycker det där är så otroligt också. Personligen tycker jag att det har tagit för mycket plats, mycket luft. Man sa att folk var energiska och energi, men sen ska man hitta någon jävla liksom diagnos och ger dem piller för det eller ditten dutten. Så det är väl när ens liv går i kras lite grann sådär, men alltså det ska finnas ett piller för allting. Snälla, kan man inte bara liksom ta en promenad också?
Ja. Mat och träning gör faktiskt väldigt mycket. Om man skippar socker och lite gluten och tränar. Och
men tacka fan för det, om du stoppar en skit i bilen, den går ju som den går. Alltså, så att... vad du stoppar i det gör enorm skillnad. Det är jätteviktigt. Alltså, om du vill hålla dig ajour och sådär. Eller hur, Folke?
Mm. Eller hur, Folke? Mm. Folke Bernadotte. Mm. Du och Knut Berggren och Marcus Schenkenberg, ni har ju startat Raffe, Knutte och Mackan. De har startat alltså Amen, alltså med ett bindestreck mellan at och män. Mm. Ni skriver musik och sjunger. Mm. Vad är grejen då? Ni har gjort en dokumentärfilm som ska komma ut på bio också.
Ja, det kommer precis som en spelfilm så här. Mm. Ja, vad är grejen? Ja, det är lite så här liksom.
Alltså inget negativt. Jag bara undrar vad grejen är.
Feel chained by you, chained by you. Ja, det där är väl grejen då, säger jag.
Grejt, säger jag. Mm. Och ska ni ut på turnéer? Vad har ni bestämt er för?
Det får man väl hoppas att någon vill.
3X-modellerna.
Ja, precis. Det vore väl kul.
Eller ska vi kalla det för de tre musketörerna?
De tre musketörerna, de tre vise männen eller Fågelskrämman, Plåt Niklas och Lejonet som ska ut på den här vandringen och leta efter trollkaren från O som ska ge dem det de alla söker.
Och känns det spännande och kul med det här nya projektet?
Det känns jättekul. Det är, samtidigt som det är liksom ett kreativt självmord helt enkelt. Va? För vad är mer patetiskt än vid 50 plus ålder liksom vilja bli popstjärna? Jag vet inte. Och det är samtidigt just därför så kittlande. För det har så många fel i ekvationen att det helt plötsligt känns jävligt rätt.
Rafael, tack för att du kom hit.
Tack ska du ha.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.